kära dagbok. Man kan verkligen se i poddens nu över 3-åriga historia när avsnitt spelar stor roll och innebär en förändring för podden. Första gången var det i det avsnittet när vi berättade att jag var gravid. Andra gången var det när Isidor, ett vuxet donatorsbarn, var vår första gäst. Och tredje gången var såklart när Annika slutade. Och så fortsätter det så där med milstolpar i poddens historia. När Elin och Mario var här var det vårt första heteronormativa par som var med tillsammans. Och dessutom vårt första avsnitt om manlig infertilitet. Nu ska vi få höra hur det gått för dem sedan de var här sist. Avsnitt 138 av podden Jag vill ha barn. Elin och Mario, hej!
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 Det är så ljuvligt att ni är tillbaka.
Det är så kul att vara tillbaka.
Så kul.
Hur mår ni?
Vi mår bra.
Vi mår bra.
Mm. Hur var det att vara med här sist?
Jag tyckte det var jätteroligt. Alltså det var så kul att få berätta något kul. Alltså allt annat var ju antingen bara väntan eller negativt hela tiden. Och nu fick vi berätta något som var roligt som hade med fertilitet att göra. Och jag blev helt rörd av gensvaret. Och att det var folk som, både mina vänner hörde av sig och var helt rörda. Jag tänkte bara, ja, vi sitter väl bara här och babblar helt vanligt. Men de hade blivit rörda. Och inte minst att folk jag inte känner hörde av sig. Som hade varit med om liknande saker eller ville hjälpa oss på olika sätt. Eller bara prata. Det var jättefint tycker jag.
Mm, har ni fått massa nya barnlängtan-kompisar nu?
Ja, det har vi.
Det är underbart. Jag har ju också parat ihop er med några. Det är jag själv så väldigt nöjd över.
Ja, bra gjort.
Det handlade ju mycket om manlig fertilitet. Det avsnittet. Eller det var väl det det handlade om. Det låter som att jag inte minns vad vi pratade om. Men det var ju, som Elin säger, många som hörde av sig så. Men även där var det ju bara kvinnor, tror jag, som hörde av sig. Och de hörde av sig till Elin.
Och jag tänkte på det faktiskt.
Och det är ju inget fel så. Men det är lustigt att det är liksom inga män då som hörde av sig. Och det är de välkomna att göra. Om de vill.
Men alla de kvinnorna som hörde av sig till mig hörde av sig om manlig fertilitet.
Mm. Ja, just det. Såklart, ja.
Det var härligt. Det var också någon sån vi inte har pratat med sen högstadiet. Och en gammal kompis som är barnmorska som bara säger, ni kan fråga vad ni vill. Alltså det var så fint.
När jag berättade för min pappa, när jag berättade för honom att jag hade alltså spermi, så sa han att en vän till honom, som också är en vän till mig, har varit med om exakt samma sak och gjort samma operation som jag nu har gjort och har nu ett litet barn. Så det är alltså en kille som liksom i min absoluta närhet, eller vad man nu säger.
Som också har då varit öppen med det och berättat det för din pappa så att han kan berätta det för dig.
Mm.
Det är ju lite smått otroligt faktiskt.
Det är lite smått otroligt.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
För er som inte har träffat Elin och Mario tidigare så var de med första gången i höstas i avsnitt 128. Och då fick vi ju veta, precis som Mario sa här nu, att han har en diagnos som heter azoospermi. Det är så fint ord, konstigt nog tycker jag.
Det är tur det.
Elin och Mario, berätta, vilka är ni?
Vi är musiker båda två och vi bor i Malmö. Jag är 35 och Mario är 28. Jag jobbar också med kommunikation och event och Mario är också bartender. Och vi fick reda på i maj 2020 att Mario har azoospermi. Alltså att det inte är några spermier i sädesvätskan. Efter att ha försökt i 1,5 år hemma.
Jag tycker verkligen, lyssnare, att ni ska gå tillbaka och lyssna på det bjussiga avsnittet 128. För det är där vi kommer hoppa in nu. Alltså då så stod ni inför att göra ett ingrepp för att ta reda på om du, Mario, har några spermier eller inte i din sädesvätska. Mm. Yep. Och visst var det så att enda sättet att ta reda på det var att göra ett ingrepp?
Ja, det var det enda sättet.
Det fanns två saker som vi skulle göra. Det ena heter TESA och då sticker de in en nål i testiklarna och tar ut vävnad. Och det andra var mikrotesa där de skär och öppnar testiklarna och tittar med ett mikroskop och tar ut. Så att det som vi har gjort, eller du, vi, ja, jag var med men jag slapp något ont, är nu TESA som är den lilla av de två ingreppen och där det också är mycket mindre chans att hitta någonting.
Så att ni kör på med vetskapen om att det finns en risk att ni kommer att betala det här själva?
Ja.
Ja. Det blir dyrt.
Vi ska också reda ut en sak som har blivit liksom som en långdragen liten historia efter ni var med.
Just det.
För det var ju det här med huruvida man, när man gör en fertilitetsutredning som ett heteronormativt par, huruvida man träffar läkaren i samma rum eller inte. Mm. Och ni fick ju sitta i varsitt rum och då spekulerade vi lite när ni var här om det hade att göra med azoospermin eller om det var så hela tiden. Och sen så kom det in hur mycket mejl och meddelanden som helst från massa olika människor över hela landet och då blev det väldigt tydligt att det var så att det är rutin på RMC Malmö men inte någon annanstans att man är i varsitt rum.
Mm.
Och sen när jag då sa det i något avsnitt här för ganska nyligen då kom det en massa nya meddelanden så då visade det sig att det är så att det är en ganska så ny rutin på RMC Malmö för de som var på RMC 2017 och 2018, de satt i samma rum.
Okej.
Men så nu tror jag att vi liksom har rätt ut det här.
Lyssnarna behöver helt enkelt inte bli rädda om de blir uppdelade i två rum.
Exakt. Jag tycker det är liksom en väldigt intressant aspekt att det aldrig har kommit upp på tapeten i min värld, i alla fall förut. Så att det bästa skulle vara, tycker jag, om någon som jobbar på RMC Malmö och lyssnar på detta, om det finns någon, hör av sig och berätta varför man har kommit på att man ska göra så här och varför ingen annan gör det. Det tycker jag vore en väldigt intressant fråga att lyfta i någon
frågepodd. Jag tyckte det var ganska... Jag tyckte både det var konstigt och logiskt för att alla annan vård får man ju själv. Alltså de har ju tystnadsplikt.
Ja.
De kanske tänker på tystnads... Alltså vad vi vill berätta för varandra. Fast det är också,
min hypotes är ju att det har hänt något.
Ja.
När man har suttit i samma rum som man har kommit på att det här kan vi undvika om man sitter i olika rum. Mm. Men det hade i alla fall ingenting att göra med manlig infertilitet som vi spekulerade om när ni var här.
Nej.
Så har vi rätt ut det. Nu vill vi ju i detalj veta hur det har gått helt enkelt sen ni var här sist.
Hur detaljerade ska vi vara?
Nej, men samma dag som redan samma dag som förra avsnittet så pratade vi med vår klinik.
Just det.
På telefon som ett telefonmöte och liksom planerade inför hur vi skulle gå vidare och då fanns det lite olika möjligheter. Som vi har nämnt några gånger så finns det två olika ingrepp. Det finns flera olika ingrepp men de två
som passar oss
är då den här tesan med där man sticker in en nål och drar ut vävnad och mikrotese där man öppnar upp. Och då fanns det liksom flera olika sätt att gå tillväga. Antingen så kunde vi göra en mikrotese, en liksom avancerad operation direkt och i så fall i april någon gång, slutet av april, för att liksom, ja, det är den mest effektiva metoden. Eller så kunde vi göra tesan
först,
så det enklaste ingreppet först och redan då i januari. Vilket skulle bara i princip betyda liksom att Ja, om vi då skulle hitta spermier i testiklarna så behöver vi inte göra det avancerade ingreppet sen, möjligtvis om vi hittar liksom flera miljoner, alltså om det känns som att det är kolugnt liksom.
Då, i så fall hade de gjort en tesa till lite senare i samband med IVF.
Och i och med att de kostar ju, varje ingrepp kostar ju och det här, den här enklare operationen är ju betydligt mycket billigare än den andra.
Får man fråga vad vi pratar om för pengar?
Tesan kostar 8000 och mikrotesen inklusive en IVF med en insättning kostar 72000.
Så ganska stor skillnad.
Så att om de hade då hittat jättemånga spermier i första tillfället, dels så kan man ju vara lite lugnare då och man, och så det blir rent ekonomiskt, det är ju bättre och det blir ju mindre liksom trauma för könet att göra,
för dig och din pung,
för pungen, ja.
Ja. Att göra liksom två gånger det här nålingreppet, för det är ju mycket mycket mildare för pungen.
Men för dig är ändå en jätteutmaning eftersom du har lite svårt med nålar.
Ja, oh, gud. Ja.
Och var det lätt beslut för er då att bestämma er för den här första?
Du vill ju först bara göra mikroteser för du vill ha färre omgångar på pungen.
Ja, jag tänkte att... jag vet inte vad jag tänkte egentligen. Jag tänkte nog bara att om...
Färre ingrepp, tänkte du?
Ja, eller jag kommer inte ihåg om det var det som var... Nej, det jag tänkte var att det är den mest effektiva metoden. Alltså nålingreppet verkade ju inte så jobbigt. Så att jag tänkte nog inte så mycket på det. Eller okej, det verkade ju skitjobbigt med nålarna och allt det där. Nu gör jag lite. Men inte lika jobbigt som att liksom skära upp hela paketet. Och då så tänkte jag, om de inte hittar spermier vid det första ingreppet, då kommer man liksom få två gånger potentiellt sett två gånger liksom fatalt besked, och det, ja, pallar man inte, då ska man liksom så här, ha ångest hela vägen fram till april och sen ha ångest i resten av sitt liv. Nej, det skulle man inte ha. Jag överdriver.
Men så nu har ni alltså varit i Göteborg på den privata kliniken och gjort den här första lilla ingreppet.
Ja.
Och då fick inte du vara med, Elin, va?
Nej, vi kom dit tidigt på morgonen och jag visste bara att jag inte fick vara med på ingreppet. Jag visste inte om jag fick vara inne på kliniken, så jag stod där med mitt munskydd. Och så sa de, nej, du får inte vara här inne. Så jag fick gå ut direkt. Så
vad gjorde du då, Elin?
Jag gick ut och började gråta direkt när jag kom ut. För att jag var så himla nervös. Och så gick jag runt där och ringde min kompis. Grät lite. Sen lyssnade jag på powerballader. Jag lyssnade på powerballader och tittade på stora hus. För jag var tvungen att ha saker som kom in i mig. Som var lika stora som det kändes ut från mig. Om ni förstår vad jag menar.
Jag förstår precis. Du flyttade över det till det visuella. Vad fint. Okej, Mario, hur var det för dig? Du kom in där. Fick du något rum då? Eller hur gick det till?
Jag fick först sätta mig liksom bara i soffan som var där. Det var väldigt abrupt att liksom, vi hade åkt hela vägen dit tillsammans i bilen då, några timmars resa, och liksom, du vet, varit skitnervösa bägge två, och sen så kommer vi in på kliniken och så bara, ja, hej då, och vi bägge två hade munskydd, vi kunde liksom inte pussas eller någonting, så det var bara direkt iväg. Och så var jag bara helt själv där då, och det var ju på något sätt så var det lite skönt, för då kunde jag liksom bara, nu är det bara jag och nu är det bara att köra. Då har jag bara i alla fall min nervositet, inte Elins också.
Ja, men du är ju så himla empatisk också, så du skulle liksom få ångest av att jag var rädd, tror jag.
Ja, precis.
Alltså du bär liksom Elins emotionella mående också, även fast det är du som ska in och opereras. Typ.
Ja, för att då var jag egentligen mest liksom kanske nervös för själva ingreppet. Jag tänker liksom att nu ska vi bara genomgå det här ingreppet, och sen så får jag vara nervös för beskedet sen. Jag går väldigt sällan liksom ångesthändelserna i förväg. Du förstår vad jag menar. Elin kan liksom tänka på mycket saker. Du är bra på att ha ångest för mycket saker samtidigt. Nej, men sådär, tänk om någonting blir fel med operationen och sånt där. Plus liksom, tänk om vi får dåligt besked och sånt. Jag tänker liksom bara, åh fy fan, snart sticker det till. Liksom.
Snart,
och det var mycket enklare att hantera ju. Den rädslan.
Okej, okay, så du fick komma in i ett rum och så var han, fick du ha en sån här sjukhusklänning på dig då?
Ja, det var så gött. Jag har ju aldrig opererats eller någonting sånt. Så det var ju liksom särken, hårnät och liksom sånt nät för alltså hela ansiktet typ. Alltså för att jag har skägg ju.
På grund av coronan då eller?
Nej, för att jag har skägg.
Som en sån...
Som ett hårnät fast på liksom för munnen. Så näsan fick vara utanför.
Det här har jag ju sett bild.
Ja, precis. Ni kan försöka föreställa er det. Det kändes liksom... när jag fick på mig den så kändes det helt sjukt faktiskt. Då kändes det som att gud, jag är
kunde
ett labb.
Kunde du liksom se så här, humorn i det och liksom skratta lite? Eller var du bara sjukt nervös och har skrattat efteråt? Eller hur har det gått i dig liksom?
Nej, men jag var ganska... Alltså jag blev väldigt så här översocial med kirurgerna och de som skulle liksom göra ingreppet. Så jag bara var...
Jag
frågade liksom, när först gjorde jag ett ultraljud då, det var det första jag gjorde. Så kom det en man och hämtade mig och så skulle han skulle känna och ta ultraljud. Och det har jag gjort innan. Och då var jag så här, nu kan jag inte missa chansen att ta en bild på min pung i ultraljuds, liksom på ultraljudsskärmen. Får jag snälla ta en bild på det här? Och tyckte inte det var alls jobbigt liksom, du vet. Dra ner byxorna, jag vet, han är läkare, han gör det 1000 gånger. Första gången var det ju kanske mer obekvämt då, men nu var jag bara så här, nu ska jag bara vara helt avslappnad och låtsas som att jag inte är nervös. Och då blev jag mycket mindre nervös. Så att jag... Alltså alla de sakerna som jag tänkte och kände, det sa jag högt liksom till sköterskorna och alla som jag träffade. Liksom, typ att så här, gud vad dum jag ser ut. Och då blir ju de lite så här, skrattar de lite och så slappnar de av mer också. Det blir allmänt mer avslappnat. Det var en ganska bra upplevelse, fast även om jag liksom...
Vad får man liksom vara i, får du sitta i en gynstol eller vad, hur...
Nej.
Står du på golvet eller hur blir jag jättenyfiken, jag har inte ens aldrig tänkt på.
Jag fick liksom ett eget litet rum där jag fick så här, där jag skulle ta på mig de här, jag fick ett par strumpor och hårnätet och särken och allt det där. Och så fick jag två Alvedon och någon slags lugnande tablett, som jag inte kommer ihåg vad den heter. Kände mig inte mycket lugnare efter, men man vet ju aldrig hur jag hade mått utan den. Och sen då så hämtade de mig därifrån. Och det fanns en liten säng där så jag kunde liksom ligga och vila lite. Och där skulle jag också sen ligga efter, fick jag veta då.
Det är faktiskt precis som ett äggplock går till. Mm-hmm. Exakt samma. Och så blev du hämtad in till något form av läkarrum eller operationssal.
Precis. Och där var det precis som man tänker sig. Liksom. Jätteljust, sterilt, vitt ljus och bara den här britsen och bara massa verktyg. Och liksom, så är det, gäller bara att andas. Liksom. Men de var så himla snälla och goa bara. Och de liksom, hon satte ju in, det första hon gjorde när jag fortfarande var i mitt lilla rum, så satte hon ju in en nål i armen där jag skulle få morfin sen. Och jag sa direkt att jag är lite spruträdd, bara så du vet så.
Lite. Och,
ja, jag sa det till henne i alla fall, för att inte bli mer spruträdd. Om jag skulle sagt jag är helt vettskrämd för nålar, då kanske jag skulle liksom gjort mig själv ännu mer rädd. Och då var hon liksom så här, men det är ingen fara, då väntade hon lite och så satt hon bara och pratade med mig och så såg hon att hon kände att jag var helt kall, så började hon liksom klappa mig på armen och så och sa att jag skulle slappna av. De var helt underbara faktiskt.
Du fick en egen liten mysstund
där. Ja, verkligen.
Ja, okay.
Men
så sen. Den nålen gick ändå in.
Nu har jag ändå tagit en del blodprov och sånt. Jag fick ju ta ett till blodprov efter att jag var med
i podden.
Podden. Och det går bättre. Jag säger bara, jag är spruträdd så jag kanske blir lite kallsvettig och i värsta fall svimmar, vilket jag ännu inte har gjort. Hooray for me. Och så det gick ganska bra. Och jag tänkte att den här lilla nålen, den är, det är det minsta av mina bekymmer nu. Så det gick bra. Och sen så då så fick jag lägga mig på den här britsen när jag kom in. Så satte de in en slang där då i det här där jag hade fått nålen. Så fick jag lite morfin. Så började snurra lite. Härligt.
Blev du ännu mer översocial då med läkaren?
Ja. Det blev jag pratade med dem under hela ingreppet liksom och bara pladdrade på typ. Och det hjälpte verkligen. Att det inte var som att typ nu är det de som är in charge. Och de, du vet, de gör sin grej där medan jag ligger här och tänker på annat. Utan jag var liksom, kände att jag var med på något sätt.
Men var det då som en platt brits och sen hade du något skynke eller så?
För? Nej, jag låg ju ner, alltså för att kunna se om jag hade velat det. Vilket går ju otroligt bort att se någonting. Då hade jag liksom behövt bara lyfta huvudet typ. Liksom.
Okay. Men det gjorde du
inte? Nej, det gjorde jag inte.
Så du låg där när de gjorde det här ultraljudet?
Ja, precis.
Och vad hände sen?
Sen då när jag hade fått lite morfin så skulle de då sätta lokalbedövningen. Och det var egentligen det som jag var mest nervös för att jag visste att efter lokalbedövning så kommer jag inte känna någonting. För det var det som jag hade förstått av att vara lokalbedövad, att man känner ingenting. Och ja, då så satte de den och så var de var kanske
Sätter de den in i pungen?
Nej, det gjorde de inte. Det var jag rädd för, att de liksom skulle bedöva smärtan av en nål i pungen med en nål i pungen. Men det gjorde de inte, utan de satte den liksom i bitestickelområdet där. Jag vet inte, jag tror inte det var i bitestickeln. Jag vet inte riktigt, men det var liksom i ljumsken precis ovanför pungen liksom på varje sida, så en på höger och en på vänster. Och det var ju ganska bra. Och det kändes typ som att ta ett vaccin liksom, att det sticker till och sen så verkar det lite, men det var inte alls farligt. Tack vare morfinet då, tror jag. Så då kände jag mig liksom, fan, det här är ju lugna gatan. Det här kan bli hur bra som helst.
Hur testar de sen då att du är bedövad?
Nej, inte tillräckligt.
Ja, men hur gör man det? Liksom, alltså, eller räknar de bara med att det ska funka?
Jo, men de kände lite så här och började liksom känna på pungen. Och då kanske de frågar, minns inte riktigt. Jag var väl lite hög. Men så frågade de väl om jag kände någonting typ. Och jag sa att ja, jag känner. Och det var ju, då tyckte jag att det kändes som vanligt typ. Att det är ju obehagligt och gör lite ont när man klämmer på en pungkula. Även om man klämmer liksom lite löst så gör det ont. Men jag tänkte att ja, de hade sagt också att du kommer känna att vi håller på där nere, men du kommer liksom inte känna någon smärta då. Så att jag tänkte att det ska säkert vara så. Och sen så skulle de börja med ingreppet då. Då kommer den här nålen fram. Efter att de hade liksom väntat på att bedövningen skulle verka helt och sådär, så körde de igång. Och då började de på höger sida. Och så stack de in nålen. Och bara för att förklara hur det fungerar. Jag tror att det fungerar så här. Jag vet inte riktigt. Men det var liksom som att de ryckte upprepade gånger. Liksom när nålen var inne. Så jag tänker mig att det är som en fettsugning typ. Att man liksom, du vet, alltså att man liksom, för den sitter ju där, den där vävnaden. Så man får liksom, det är inte som att dra ut blod liksom, utan det var liksom som så här ryckiga rörelser.
Ja, för det är inte spermier. De ska ju ta ut spermier, men det är inte, de ska ju ta ut vävnad och hitta spermier i den vävnaden.
Just det.
Så att man kände liksom hur det så här, Du vet att de liksom sa.
Hur rädd blev du då, man?
Det var inte gött. Men det som hände då var än mindre gött. Och det här säger jag inte för att skrämma alla som eventuellt ska göra det här. Men bedövningen hade inte satt på höger sida.
Nej.
Så att de stack in den där nålen. Och då hade jag liksom med inte mycket mer än liksom morfin i kroppen. Och det hjälper föga. och jag liksom börjar vrida mig och liksom stöna något så fruktansvärt.
Skrek, har du sagt till mig att du gjorde?
Ja.
Eller var det bara en för dramatisk effekt som du sa det?
Alltså jag vet inte hur...
Det måste ju också vara väldigt obehagligt för du kan ju inte röra på dig. Du måste väl ligga helt still liksom. Det måste ju vara
skitjobbigt. Ja, alltså mina fötter rörde ju på sig och liksom du vet att jag liksom så här, du vet, vred mig liksom här uppe vid överdelen av kroppen och kunde inte andas överhuvudtaget och svetten började rinna. Och jag hade ju sagt att jag var spruträdd och så att jag tror att de trodde att jag tyckte det var obehagligt.
De förstod inte allvaret.
Nej, de trodde liksom att jag tyckte det var jätteobehagligt. Vilket var sant, men de förstod liksom inte att det var smärta typ. För de sa liksom bara, det är ingen fara, bara andas. Det går bra det här och så. Mm. Och jag sa att det gör ont som in i... Alltså det var den värsta smärtan jag känt i hela mitt liv. Och så började de rycka då, liksom ut vävna. Ja, det var mardröm faktiskt.
Men hur förstod de då att bedövningen inte var tillräcklig?
Ja, nej, men sen så sa de att du kanske är extra känslig. Jag bara, alltså det gör helt sjukt ont. Och så sa de att, okej, men den har nog inte börjat verka än. Vi får nog avsluta. Och då hade de liksom redan ryckt en del. Och jag fick andas och de sa åt mig att andas hela tiden och jag försökte andas men det var brutalt alltså. Och då så gick de på vänster istället. Och då var det liksom, då så sa de samma sak, andas, okej, nu kommer sticket, det är ingen fara, ta det lugnt bara. Och sen så blev det helt tyst och jag bara, vad händer? Ja, nu är vi igång. Och så började jag känna att de liksom ryckte. Jag kände ingenting. Jag kände bara liksom att det ryckte till. Liksom.
Mm. Gick de tillbaka sen till höger då?
Ja, för då märkte de ju att det här funkar ju hur bra som helst. Det är inget problem. Och jag kände noll. Så att då blev jag pratig igen och glad. Att så här, okej, nu är det värsta över. Liksom. Och sen så sa de att nu måste det ha börjat verka här på höger sida. Vi gör ett försök till.
Mm.
Samma utfall. Även andra gången.
Mm, men då fick du inte en till bedövningsspruta då däremellan?
Nej. Men utan de gjorde ett försök till för de trodde nog att allting hade verkat som att det stämde liksom. Men det som hade hänt var att jag var så spänd när de skulle sätta in bedövningen. För att jag var ju väldigt rädd för det och de kände att jag var kall och de kunde inte hitta mina ådror när de skulle sätta in den där.
Ja, okay.
Morfinet och sådär. Så att då hade liksom saker börjat flyttas runt där inne för att jag var så spänd. Och det vet alla killar att när man spänner sig liksom, så då rör det sig där nere liksom. Så att någonting hade hänt, någonting hade liksom kommit i vägen där så att bedövningen inte hade satt sig där den skulle.
Så då gjorde de ett nytt försök och bedövade igen då, eller gav man upp då?
Nej, då så sa de vi får sätta en ny bedövning efter andra försöket då. Och då sa jag, för då kände jag liksom att nu har de hållit på en stund med den här sidan också. Och det tog inte jättelång tid på vänster sida, så jag sa bara att om ni snart är klara så bara kör! Jag biter ihop. Får det överstökat nu. Men det kunde de inte göra. För de kunde inte operera på någon som hade så ont. Vilket de redan hade gjort. Men sen fick jag en till lokalbedövning. Och då kände jag ingenting. Så att det var... Ja.
Då gick det bra.
Då gick det bra.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Och sen blev du liksom utrullad tillbaka till ditt första rum?
Ja, eller? Så fick jag ligga där och vila i en timme bara.
Dricka jordgubbsaft.
Jag fick lite så special treatment och jordgubbsaft och sånt.
Det är ju verkligen precis som en IVF. Mm. Alltså. Ett äggplock, exakt samma allting.
Och jag var lite stressad för att de skulle ta ut den där morfinnålen. Ska inte ta ut den nu? Ja. Nej, inte än. Varför ska det sitta där? Det var ju obehagligt. Men,
Jag har nålen, inte själva morfinet.
Nej, precis. Nej. Nu.
Alltså själva insättningen sitter och den kliar ju lite och är lite jobbig. Jag känner helt igen mig i din upplevelse. Man vill bli av
ja,
med den.
Ja, den vill man ta. Nej, och sen så kom de in och så fick jag skriva på en lapp där då att om jag ville frysa in eventuella spermier som de ifall att de hittar några, så att jag ger mitt medlåtande liksom. Och det skrev jag på.
När fick du reda på resultatet och hur fick ni reda på resultatet?
Alltså först fick du ju reda på under själva operationen. För de stack först i bitestiklarna och sen i testiklarna. Så i bitestiklarna såg de, för där är det ju vätska, så då såg de direkt att det inte fanns någonting. Och det fick jag också reda på när Mario ringde mig medan han vilade. Så då hade liksom hoppet åkt ner ett snäpp till. Så då sa de bara, nu går vi vidare till testiklarna. Och sen kom Mario ut från kliniken och så ville vi åka så fort som möjligt hem. Så att vi skulle hinna hem innan de ringde. För ifall de skulle ge ett dåligt resultat. Vilket vi var nästan helt inställda på. För att vi hade fått höra att det var 35% chans att hitta spermier. Och dessutom låter det så dåligt att det hormonet som från alltså FSH. Det som säger till att det ska produceras. Som säger till från hjärnan, säger till testiklarna att det ska producera spermier. Det var jättehögt och det tyckte vi var ett dåligt tecken. Så vi var väldigt inställda på ett negativt svar helt enkelt.
Var han i hem innan de ringde?
Nej.
De ringde när ni satt i bilen?
Ja, vid Ängelholm ungefär.
Ja.
Och vad sa de då?
Ja, först så tyckte jag att han lät, åh nej. Han var så... Hans första fråga var så här, hur mår du? Känns det bra? Och så där. Och ja, ni sitter i bilen. Ja, så jag bara, åh herregud, säg det bara.
Skit i hur jag mår!
Ja, skit i hur jag mår!
Var det du som körde, Elin?
Ja.
Jag satt och åmade mig. ja, och sen så sa han bara, efter vi hade pratat lite så här, ja, jag har lite... hoppfulla nyheter. Från ingenting typ kändes som. Det var som att han fick njutning i av liksom den att liksom låta oss sitta och på spänn och tro att det är dåliga nyheter.
Som när de ska säga vem som vinner i Sveriges mästerkock och sånt, att de drar ut på det.
Ja,
som
precis.
Vi gör nu ungefär.
Ja.
Dramaturgisk paus. Ja. Liksom. Och så sa han.
Och så sa han att vi lyckades hitta mycket få spermier, men ändå spermier. Och då började vi gråta och blev bara så jävla glada.
Ja.
Visst fick ni också reda på ett exakt antal spermier?
Ja,
6-7 stycken, sa han.
Stycken.
Men vi räknar 7 för vi tycker det är en magiskare siffra.
Det är en fin siffra. 6 är en fin siffra också. Men och de är nu nedfrysta.
Ja, och det var ju lite ovanligt då. Man brukar inte frysa in så få spermier, för att det brukar liksom inte vara lönt. Det är för få och det är för, alltså det är så liten risk att några av dem funkar, men i det här fallet då så var det exceptionell kvalitet.
Nej, men han sa att de var jättebra, och så sa han att han lät liksom som att läkaren lät som att de på labbet hade typ varit imponerade och bara, vi rekommenderar verkligen att ni fryser in de här. Så att, och då
så nästa steg för er blir då att göra en IVF, alltså ett äggplock på dig, Elin, och använda de här och befrukta.
Nej, utan de här 7, de har vi i frysen som backup. Så att nu nästa steg är ju att Mario ska göra mikrotese och jag ska göra äggplock, antagligen på samma dag. De ska snart ringa och berätta om det.
Ja, för att hitta fler spermier.
Ja.
Nu när man vet att det finns.
Precis. Alltså, i vanliga fall har jag förstått det som att om de bara hittar några få spermier på en sån här tese, så slänger de dem och så tänker de, ja vad bra, då har vi. Då tar vi den stora operationen istället. Mm. För att, och de här 7, de var dessutom på samma ställe i en liten koloni, som han uttryckte det. Vilket ju är förhoppningsfullt, tycker jag. För då borde det finnas, eller då tänker jag att det finns stor chans att det är fler kolonier. Istället för att det skulle vara 7 helt utspridda. Och de här har de ju hittat i blindo liksom. När de gör mikroteser så ser de vad de håller på med.
Just det.
Så ja.
Så hur känner ni nu?
Alltså det är sån himla skillnad. Det är som att livet, som att vi hade ett lock på allting och allting var bara deppigt och vi gick runt och väntade på en dom typ. Och nu har någon tagit av det locket och det har blivit, alltså nu är det helt plötsligt en hoppfull resa istället. Istället för att vänta på en dom, ja. Det kändes så innan, det behöver det inte vara, det kan ju bli skitbra ändå.
Det var som att ni hade räknat med att det nog skulle gå dåligt och sen så gick det ändå ganska bra.
Ja.
Vi hade ju inte vågat liksom egentligen tänka positivt, för att jag tycker att det var så jobbigt. Det första beskedet vi fick liksom, när vi fick veta att jag hade astrospermi, var så jobbigt att jag liksom, jag orkar inte det fallet igen, så att vi räknar med att det är kört typ. Så kan vi bli positivt överraskade.
Vi är jätteglada, och vi blev jätteglada när vi fick reda på det. Vi körde hem till min kompis när vi kom till Malmö, till hennes hus utanför, och började tuta så här. Tut, och så sprang hela hennes familj ut, och så sprang jag ut ur bilen och skrek, det fanns spermier!
Det är gatufest.
Och hon började gråta, och barnen fattade ingenting, men de blev jätteglada för att vi tjoade och kimmade. Så det kändes, och det känns kanske,
gud vad inspirerande och vad peppigt nu.
Ja.
Så peppigt.
Men Elin, hur känner du inför att göra IVF?
Ja, men det har ju så många gjort innan, så det borde ju gå. Alltså jag har hört att det kan vara jobbigt med hormonbehandlingen. Men det står jag ut med. Alltså jag hoppas bara att det funkar bra på mig. Det har jag ju fått höra. Alltså hittills, alla test som jag har gjort hittills har varit bra. Men man vet ju aldrig.
Men och det här med, det glömde jag fråga i början, det här med att mikrotesen kunde ske först i april. Vad beror det på?
Det måste, dels tror jag det var så lång kö, för de gör 1 eller 2 i veckan max. Och sen måste det också, efter det första ingreppet på Marius pung, så måste det gå 10 veckor, tror jag det, för att det ska produceras nya spermier. Och just det sa vi inte, det var också en god nyhet. De hittade också bra spermiebildande celler. Så att det är bra för de framtida spermierna.
Vad innebär det här för spermieproduktionen i vardagslivet? Alltså får ni ha sex nu under den här tiden?
Ja,
det har de inte sagt något om.
Nej, du behöver inte ägna dig åt någon avhållsamhet.
Alltså liksom, det har jag ju gjort sedan operationen av andra skäl, kan man säga. Det har liksom inte...
Pungen är helt svart.
Ja, den är liksom på höger sida är helt svart och svullen, så att det är, jag är inte så sugen.
Alltså som om det var ett blåmärke.
Ja, precis.
Inte som att den har ruttnat.
Nej.
Men vad har du fått för andra så här restriktioner och sådär? Eller förhållningsregler kanske man säger.
Ja, alltså jag har fått en suspensor. Och sen är det väl liksom bara...
Som ska vara som ett stöd.
Ja, typ, precis. Eller? Och det kan rekommenderas, alltså, även om man inte har gjort den här operationen.
Du kommer aldrig sluta använda.
Nej, alltså, jag har aldrig haft ett par kalsonger som ger det stödet. Det är helt underbart.
Det är som en BH för pungen.
Ja.
Men vi håller ju på, alltså, vi har inte fått några liksom råd. Eller jag kanske får det när de ringer. Eller,
att jag inte ska jobba typ den första veckan. Nu har det gått en vecka, så att det är ju lugnt. Nu ska jag jobba i helgen. Ja. Men liksom annars var det bara typ, jag frågade, kommer jag kunna cykla? För att vi bor i Malmö och man tar ju sig runt med cykel. Och så sa de bara helt enkelt, du kommer inte vilja cykla. Så det är ingenting de behöver säga.
Men också får du kanske inte bada heller, va? För infektionsrisk och så.
Ja, det är möjligt.
Nej, ingen som har, nu jämförde jag bara med IVF och äggplock. Då får man ju veta det.
Att de har inte sagt det, men vi har ju ändå fått höra på många olika håll att han inte ska bada badkar, för då blir det så varmt. Vi vill ju inte riskera. Nu är det ju liksom, det här var ju en motivation om någonting. Vi har redan hållit på med kost och sånt innan. Och det, vi vet ju inte om det är därför de där 7 spermierna var så bra. Men det är i alla fall lika bra att köra.
Alltså nu finns det andra lite mer sådana saker som ni kan göra för att hjälpa spermaproduktionen.
Ja, i alla fall se till att de som finns där är av bästa möjliga kvalitet.
Ja, äta näringsrikt undvika koffein.
Precis, undvika koffein och gluten. Det här är ju ingenting som det finns som är så bevisat inom liksom.
Det är bevisat, men inte på det sättet som de vill ha det i vården.
Exakt.
Det är från, som vi sa förra gången, från vår kompis.
Men antalet utlösningar spelar alltså inte roll?
Det tror jag inte.
Eller väcker jag en ny fråga här nu som ni inte
Nej, men
på?
Alltså grejen är ju att det är ju egentligen inget problem. Jag vet inte ens varför vi funderar på detta. Jag har ju inga spermier i min utlösning.
Nej,
så det spelar ingen roll.
Det
är ju sjukt bra. Om vi nu lyckas bli gravida och få barn, så har vi liksom lifetime av preventivmedel.
Ja.
Vi behöver aldrig.
Får jag fråga om ni har öppnat dörren till och funderat över hur många barn ni vill ha?
7.
En per spermie. Eller 14 enäggstvillingar.
Ja, precis.
Alltså jag vet ju vad ni har önskat inledningsvis, men där ni står nu.
Ja, men
finns det liksom strategi för att bygga för syskon redan nu?
Alltså jag tänker att vi får försöka få ett barn först. Men om man ska vara girig och önska, och då vill jag bara ta i trä. För det kanske bara går att få ett. Jag skulle, och du med har du sagt innan, ju helst ville ha 2 i alla fall. Jag är ensam, eller okej, jag är inte ensam barn. Jag fick en syster när jag var 28. Men jag är uppväxt som ensam barn. Och det är... Det verkar mycket göttare att ha syskon, tycker jag.
Och jag har ett syskon och tycker att det är toppen.
Så det är shout out till dig, Olivia!
Men så nu är det igen en liten fas av väntan inför IVF, men ändå en liksom peppig väntan, för nu vet ni exakt hur, vad som
ja, nu är det är sån enorm skillnad. Det är så himla mycket lättare att vänta nu. För nu bygger vi upp. Mm. Nu vet vi att vi bygger uppåt, liksom.
Ja.
Så att ja. Det
har det varit på något sätt några bakslag i det här. Förutom den traumatiska upplevelsen med högra pung.
Det tycker jag nästan är en positiv grej. Jag tycker att det är liksom den här historien slår allt. Alla tidiga historier kan slänga sig iväg.
Du sa ju dessutom till.
Det är väldigt kul att du säger det, för min nästa fråga var igen att jag skulle fråga om det här med humor, om du har kunnat se på det på ett positivt sätt. Det har du ju uppenbarligen redan.
Ja, verkligen. Jag sa det till och med till läkarna att det är nästan det hade varit tråkigt att komma ut och säga att det kändes ingenting. Det var skitlätt.
Du sa ju också coolt till en av dem där inne, har du berättat för mig. Ja, men Elin ska ändå föda barnet sen. Och så sa de, det tycker vi var bra sagt.
Men ja, precis. Så nu har jag fått liksom lida måttligt i alla fall i jämförelse med vad Elin kommer göra. Så det känns ju lite solidariskt på något sätt. Men annars skulle
det är precis det som jag faktiskt sitter med här nu, att det här, er typ av behandling blir ju mycket mer jämlik än en lite mer vanligt förekommande fertilitetsbehandling, alltså en IVF eller vad man nu gör. Mm. Någonting. Att här får ni ju båda gå igenom väldigt liknande situationer.
Mm. I alla fall mer jämlikt.
Jag tycker mest, för att svara nu 100 år efter att du ställde frågan hur det känns att göra IVF, så tycker jag mest det känns spännande. Alltså det känns som en, för att hela tiden innan har jag sagt ja, på IVF-en, om det nu blir en IVF. Och så nu känns det som en belöning att jag får göra IVF, för det var ju den bra utgången liksom.
Ja. Och nu kan ni för stunden liksom stänga dörren till alla tankar kring spermadonation och sådär, där ni ju var sist vi sågs. Och bara fokusera på det här närmsta nästa steget. Det är ju superpositivt.
Mm, verkligen. Ja, jag tycker inte någonting har varit negativt nu efter ingreppet. Så.
Nej.
Det är också så otroligt lyxigt för mig och våra lyssnare att vi får följa med er på det här mitt i. Liksom. Mm.
Det är så kul att få komma tillbaks med positivt besked.
Ja.
Det är helt underbart.
Vi får se vad det blir för besked nästa gång om you will have us.
Då får vi helt enkelt se till att ni är här igen då i samband med att ni gör IVF-en.
Mm.
Det blir
om ni vill.
Det,
vill
helt gärna.
Det är ju också så att ni har startat ett litet Instagram-konto som är liksom på något sätt beskriver er resa. Så om man vill hänga med en lite mer detalj i er vardag och i allt ni gör, så kan man följa det.
Ja.
Och vad är det för adress på det?
Det är The Pursuit of Kiki.
Alltså hur gulligt namn.
Barnet kommer
ni
inte
måste berätta om det här med Kiki.
Barnet kommer inte heta Kiki tyvärr. Det är barnets arbetsnamn, om man kan säga så.
Ja, vi har liksom bara skojat om att det heter Kiki, det eventuella framtida barnet.
Inget fel på att heta Kiki.
Nej, all you kickies out there.
All you kickies out there.
Men, och sen så helt plötsligt hade Mario skrivit en låt som heter The Pursuit of Kiki.
Ja, vad fint.
Helt plötsligt. Jag jobbar med den ganska länge.
Ja, men för mig var det plötsligt att den hette det.
Men den har ni inte lagt ut där på kontot, va?
Den släpptes den 29 januari.
Ah, vad spännande. Så då kan alla lyssnare också supporta lite genom att gå in och lyssna på den på Spotify.
Ja.
Elin och Mario, tack snälla för att ni var med och delade igen med oss. Vi är så glada och tacksamma och jag längtar redan till nästa gång.
Vi är med. Själv. Vi tycker det är jätteroligt.
Ja,
och tack alla som har hört av sig.
Och alla som funderar på att vara med i podden. Gör det!
Gör det! Skitkul. Och vi hörs snart.
Det gör vi.
Hej då!
Och alla lyssnare, hej då! Den nästa vecka så kommer faktiskt vårt andra heteronormativa mitt i sin barnlängtan par tillbaka, Amanda och Viktor. Spännande, va? De har lite nyheter. Jättekul. Vi ses om en vecka. Hej då!
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways too.
Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.